Blir du frustrerad på allt smått som tokar till sig? Den retliga restskatten, idioterna i grannhuset, bilen som blev underkänd på besiktningen och hoppsan, där skar du dig i tummen. Är du orolig, rädd, stressad över sjukdom, skilsmässa, tiden som rusar, klimatets förändringar eller alltings meningslöshet? Kanske har du då lite att lära av stoikerna, Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius och de andra som århundradena kring Kristi födelse formulerade tankar om hur människor kan leva och hantera osäkerhet i en föränderlig och ibland farlig värld. Stoicismen är bara en av flera så kallade dygdetiker och mycket handlar om att göra klart för oss själva skillnaden mellan sånt som vi har kontroll över och sånt som ligger bortom vår kontroll. På det att vi därmed agerar moraliskt och rimligt gentemot både andra och oss själva. Rationellt och förnuftigt låter det, men nog skulle man kunna kritisera stoikerna för att vara känslokalla på gränsen till grymhet. När de lever efter uppmaningar som att när du kysser ditt barn farväl på morgonen så måste du ha i åtanke att hon är dödlig och därför kan komma sig att ryckas ifrån dig när som helst. Hon kanske inte finns kvar ikväll. På samma sätt som du kanske tappar din finaste tekopp i golvet. Känslokyla eller ett ansvarsfullt sätt att hantera allt vackert och förfärligt som vi stöter på längs livets väg. I filosofiska rummet diskuterar vi stoicismen med den amerikanske filosofen Massimo Pellucci som skrivit boken How to be a Stoic. Vi har också med oss Jenny Maria Nilsson som är författare och kulturjournalist och Fritz Gåvertsson, filosof. Välkomna!
Tack så mycket!
Jenny Maria, ett stoiskt lugn talar man om ibland. Engelsmännen sägs ha en stiff upper lip, de reagerar inte på någonting, låter sig inte skakas. Det är en bild av stoicism, men vilken är din bild?
Min bild är att den i bästa fall är att man blir en självmedveten människa som går från att vara en reaktionsmaskin till att vara en person som kan förfina sina känslor och sättet man navigerar i världen och därför använda sig av sig själv och använda sig av sina känslor på ett medvetet sätt.
Och Fritz Gåvertsson, din bild av stoicismen?
Stoicismen är väl en av kanske de intressantaste filosofiska inriktningarna som uppstår under den hellenistiska eran och som utmärks av just att man tänker sig att argumentationskonsten och filosoferandet har en terapeutisk funktion. Det finner jag väldigt intressant.
Terapeutisk i betydelse att du har med ditt eget välbefinnande att göra?
Just precis. På många sätt kan man faktiskt likna stoiska tekniker vid dagens kognitiva beteendeterapi. På samma sätt som man kan prata om Epikuros som i någon mening psykoanalytiker.
Ja. Gör detta att man kan se spår av stoicismen i KBT, gör det att den är liksom extra relevant eller på något vis att det finns en renässans för stoicismen idag?
Jag tror att det fungerar så här att det finns vissa saker som är typiska för oss människor för att det är evolutionärt och vissa av de sakerna som finns i stoicismen, det är saker som återkommer i andra, det återkommer ju i kristendomen också och det återkommer i andra filosofiska läror och det återkommer i moderna läror också och vissa av de här KBT-teknikerna och så vidare, mindfulness och så vidare. Så att jag tror att det helt enkelt är saker som fungerar för oss människor och sen återkommer på lite olika ställen. I alla fall tycker jag att det är lättare att se det på det viset än att det skulle vara liksom någon som hittar på det och sen så då så inspirerar den personen allt det andra. Mm.
Men på tal om då vem som hittade på det, kan ni hjälpa mig att placera in stoicismen i det historiskt lite kort? Vi har Zenon från Kition, 333 före Kristus föddes han. Brukar sägas vara en av de första tongivande stoikerna. Sokrates är förstås urfadern där i bakgrunden. En filosofi som grundar sig på förnuft och rationalitet. Men i övrigt, Fritz?
I övrigt så är det här viktigt tror jag att förstå att det är i någon mening en framväxande rörelse som inte heller är kanske samstämmig på alla punkter. Utan efter Zenon så tar en rad andra föreståndare eller skolarker som de kallas vid den här, i den här rörelsen och som då alltså får sitt namn av att de håller till i en målad pelargång i Aten.
Som kallas för stoa.
Just precis. Det är en sån här pelargång då. Och de största, kanske filosofiska framstegen sen görs av den tredje skolarken som heter Chrysippus. Och därifrån sen så kan man göra en åtskillnad återigen då mellan en grekisk stoa, som då är den som fungerar i Aten, och sen de här stora romerska tänkarna senare som man kanske är mer bekant med. Och där vi,
Marcus Aurelius till exempel.
Till exempel, och där vi också har mer, mycket mer text att utgå ifrån.
Mm.
Från de tidigare stoikerna så återstår det egentligen bara lite fragment.
Mm.
Och det var ju kejsar och pampar, Marcus Aurelius och de där.
Det var också en hel del slavar.
Mm. Till exempel Epiktetos, som vi ska höra mer om sen. Mm.
Det känns som att däremot, även om det tillhör vår tid också, för det finns ju nutida stoiska rörelser och just nu så finns det ju en renässans för stoicismen, skulle jag vilja påstå. Men att det har ju ändå någonting lite med innan kristendomen kommer, känns det som att det är förankrat i de antika dygderna. Att det som var värdefullt är plikt, lojalitet och hur du för dig själv och så vidare. Som man kan hämta mycket ur, tycker jag.
Den italiensk-amerikanska filosofen Massimo Piliucci, som jobbar vid City College of New York, han har under åren blivit allt mer intresserad av de här tänkesätten, som han menar är en rimlig livsfilosofi i vår tid. Och i boken How to be a Stoic så tar han hjälp av filosofen Epictetus, som vi just nämnde.
Epictetus, who was one of the most influential Stoic philosophers, put it very clearly. He said the only things really that are entirely up to us are our opinions, judgments and values. That's it. Everything else is outside of our control.
Det enda som är helt upp till oss att styra över är våra åsikter, våra omdömen och normer. Det säger Massimo Piliucci, citerande den stoiske tänkaren Epictetus och dennes resonemang om kontrollens dikotomi. Denne Epictetus föddes år 50 efter Kristus och kom att arbeta som slav hos en överste i kejsar Neros livvakt. Men han blev sedermera en fri man. I Epictetus handbok Enchiridion levererar han praktiska råd för sinnesro. Han betonar vikten av att göra klart för sig själv vad man har kontroll över och därmed är ansvarig för, och vad man inte har kontroll över och därmed kan släppa. Våra åsikter, omdömen och normer kan vi ha kontroll över, men en sån sak som kroppen, hur mycket vi än smiskar den på gymmet, låter bli att röka och äter hälsosam mat, så kan vi ändå drabbas av sjukdom eller bryta ett ben.
So let's take our body. Well, clearly it seems to us that we can influence our body, we can control it to an extent, right? I mean, I can eat healthy diet, I can go to the gym, I can exercise and so on and so forth. That's true. But of course, an accident can happen and I can break a leg, or a disease can strike me, or a virus can strike me, and there is nothing I can do about it. So the notion is that these external things, body, reputation, wealth and so on and so forth, we can influence, but ultimately we don't control.
För att förtydliga den stoiska idén om att fokusera på det du kan kontrollera, så säger Piliucci till exempel att om du skapar en jobbintervju, då bör du förbereda dig så gott som det bara går, men inte oroa dig över om du ska få jobbet eller inte. Det beslutet är inte ditt och det påverkas av en hel massa andra saker som ligger utanför din kontroll. Samma sak med en tennismatch. Ge hjärnet på träning och studera all taktik, ha rätt skor och rätt racket och så vidare. Men ditt mål ska inte vara att vinna matchen. Det är inte ditt beslut. Det är inte du som avgör den saken, utan det har också att göra med motståndarens styrka, planen, banan, domaren och en massa andra saker. I tennismatchen så ska du försöka fokusera på att göra ditt bästa. Det är din ansträngning, din effort, inte utfallet, the outcome, som du styr över.
So long as I realize that sometimes, you know, in life sometimes you lose and sometimes you win, and that the only part that is really up to you is your effort, not the outcome, then you are going to be not only capable of focusing on what's important, on what you actually control, but also letting go when things don't go your way. You're prepared mentally, right? Before you actually get to the interview, you're prepared mentally. You say, look, there is a chance I'm not going to get this job. Well, okay, I'm fine with that because I'm okay having done the best I could.
Den som gjort sitt bästa kan vara lugn med det och strunta i att vara en dålig förlorare. Med en stoisk inställning till vardagens och livets utmaningar upphör också behovet av att skylla på andra. De andra har helt enkelt inte särskilt mycket att göra med vilka åsikter, omdömen och normer som du bestämmer dig att leva efter.
That's right. In fact, Epictetus says that one of the things you get if you really practice the dichotomy of control, one of the things you get is you will not blame other people for whatever happens, because you other people become sort of the background to events in your life, and sometimes that background is going to go your way, sometimes it's not going to go your way. You will always do your best because you're conscious that that's what you want to do, and you will not consider not getting the job or losing the game as a failure. You will simply consider it as one of those things that do happen in life and that a wise person, you know, a normal person should accept as just part of life.
I det rika Sverige så är utbrändhet och psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Massimo Pilucci känner igen tendenserna i USA och menar att många oroar sig alldeles för mycket över sånt som de inte rår över, och de lägger alldeles för mycket energi på att gräma sig över misslyckanden och stressa inför annat. Fokusera istället på det som du kan påverka och gör ditt bästa, är hans råd.
What happens is that there is a little bit of a sort of relaxing and taking things for what they are, knowing that you've done your best. You cannot do possibly anything, by definition, anything more than your best. And so if you keep obsessing about stuff that is not under your control, then this is a recipe for a really awful life where you're going to be stressed and depressed and constantly under pressure in order to respond to things that you really have no way to respond to.
Man kan per definition aldrig göra mer än sitt bästa. Och gör man det inom de områden som man har inflytande över, så finns det något rogivande i det, resonerar Massimo Pilucci vid City College of New York, författare till boken How to be a Stoic. Och det här är Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1, där vi diskuterar stoicismen med bland andra Jenny Maria Nilsson. Dina tankar efter att ha hört Pilucci här?
Men nu så svarar ju inte han på några argument mot, men han har ju, jag har ju använt stoiska tekniker och haft väldigt stor nytta utav det. Och jag tycker att det han säger är rätt. Du koncentrerar dig på dig själv. Återför alltid så här. Återför, vad är det du tänker? Vad är det du, och då med dygderna. Vilken sorts människa vill du vara när du rör dig genom den här världen? Och det är en väldigt kraftfull teknik att återföra det till självet. Men sen då samtidigt så säger han, ja, vad kan man påverka, vad kan man inte påverka? Och det är inte så enkelt. Mm. Jag vet inte vad jag kan påverka och inte påverka. Jag vet inte, han förklarade som att, ja, men du kan bestämma, det här råder jag inte över, så det låter jag vara. Men i verkligheten är det ganska svårt.
Det är mer flytande än så.
Ja, det är mycket mer flytande än så, tyvärr.
Ja, och det är väl också därför som tänkare av den här typen tenderar att presentera just ganska omfattande träningsprogram som gör att du får möjlighet att internalisera den här teorin på ett annat sätt än vad man kanske tänker sig med moderna moralteorier, som tenderar att fungera på ett annat sätt.
Men det finns diverse övningsprogram och exercises som man kan följa. Mm. Jag tänker på, du nämnde, Jenny, att det finns någon slags renässans för det här stoiska tänkandet. Vi har ju haft en period med väldigt mycket positivt tänkande, optimism.
Ja, ja. Och jag tror att det delvis är en motrörelse mot det, och det glädjer mig väldigt mycket, för att jag tycker att det finns väldigt ytliga som hela tiden fokuserar på framgång och konkurrens och så vidare. Mm. Och jag tror att det är destruktivt för människan, och jag tror att de här teknikerna är bättre. Men även stoicismen förfuskas på nätet till exempel och blir en vulgär variant av sig själv.
Några enkla tricks, ja.
Absolut, och jag tror att här kan vi också se varför just stoicismen, och kanske också en del av de andra hellenistiska moralfilosofierna, har en fördel jämfört med talet om kognitiv beteendeterapi eller sådär. För att målet med KBT är ju oftast bara att lappa ihop människor och få dem att någonstans fungera normalt igen. Man ska någonstans tillbaka till jobbet. Att där någonstans räcker det. Medan stoicismen då, liksom epikureanismen, har ett väl utvecklat, mer krävande ideal. Ett genuint normativt ideal som kan ligga till grund för de här teknikerna och som kan ge oss kanske mycket mer. Och där tror jag faktiskt att en del moderna terapeutiska ansatser har en del att lära.
Kan du också bara förklara lite kort, vi säger att det här är en dygdetik och Jenny har beskrivit hur det handlar om vilken slags vem människa vill jag vara. Vad är en dygdetik jämfört med pliktetik eller konsekvensetik till exempel?
Lite kort så kan man väl säga att i en mening finns ju svaret i namnet. Det är en etik som fokuserar på dygderna, alltså mänskliga karaktärsdrag, och försöker odla dem. Så det handlar mycket mer om vilken typ av person man vill vara.
Dygder, det kan vara sånt som ärlighet eller mod eller...
Ja, just det. Ja. En typ av karaktärsdrag. Och här tror jag också att stoikerna har ett genuint bidrag, just för att de tänker sig på dygden som analog med, eller till och med som att den är en typ av hantverksskicklighet. Nu får vi komma ihåg att den här teorin uppstår ju i en hantverksekonomi, och det kanske inte är det första vi kommer att tänka på, kanske inte skomakeri eller sådär, men på samma sätt som en skomakare måste känna till vissa grundläggande principer om, jag vet inte, lädergarvning och sträckning och så vidare, så måste den dygdige också känna till vissa grundläggande axiom eller idéer som styr dygden, och sen måste de också kunna klara av att omsätta det här i praktiken.
Tekne, eller det grekiska ordet för det här hantverkskunnandet. Men man kan inte liksom bara ta till sig stoicismen som en idé, utan nej, det är någonting du måste träna på, ja, nästan fysiskt.
Och det som du sa när du sa om de utbrända, att det är ju för att det har flyttats ner, att människor i vårt samhälle idag har väldigt mycket ansvar utan att ha makt, och det har blivit större, och det tror jag är orsaken till att människor generellt blir utbrända, att man placerade makten hos de som också hade ansvar, som arbetar till exempel till sjukvården, så hade inte folk blivit utbrända på det viset. Och där är det ju en typisk sån sak som stoicismen, att du måste se på individen och hur den agerar, men du måste också se på, det, på systemet. Och förhoppningen är ju då att man som stoiker kan förfina sina handlingar så att man kan påverka systemet. För där har du ju den moderna framgångsteorin som jag tycker är så destruktiv för människor. Att det så här, bara du ändrar attityd så kommer du bli framgångsrik oavsett vilken kontext du är. Och det är ju, det är vansinnigt, och det stämmer inte.
Nej, just det. Och det tror jag också att man kan se en likhet i varför den här teorin uppstår, just i att vi är i ett läge där vi går från självstyrande grekiska stadsstater in i imperiebyggande utav en aldrig tidigare skådat slag. Och jag tror att just den utsattheten som det styrelseskicket för med sig skapar liknande problem som idag. Så jag tror att därför har vi också en anledning att titta tillbaka på detta och se vad vi kan lära oss.
Mm. Och väldigt många västerlänningar, de förstår inte att stoicismen handlar ju på något vis, och det är ju de här vulgärtolkningarna som finns på nätet, att det handlar om att släppa idén på sin egen personliga framgång. Det handlar om att odla sin trädgård och sina dygder och så vidare. Och det är som att den västerländska människan inte riktigt förstår det, utan att det är ändå så här, men gör så här så kommer du att nå framgång, pengar och lycka och bli beundrad. Och stoicismen är ju att du ska släppa hela den idén, att den idén inte längre ska betyda någonting för dig. Att jag tänker vara som den jag är oavsett om jag når framgång i den här världen.
Just det, det enda som har värde är dygden.
Ja.
Allt annat är egentligen värdelöst. Sen tvingas, i den dialektiska situationen, så tvingas stoikern att slut göra en liten eftergift och säga att visst är det så att man ändå kan föredra vissa värdelösa ting. Det verkar som att kul glass är bättre än tortyr till exempel. I den meningen att man ska kanske välja det ena snarare än det andra. Ja. Men man ska inte förledas att tro att det har något egentligt värde.
Nej.
För det är bara, det enda som egentligen är värdefullt, det är att vara en bra människa.
Lever ni på något vis efter det här då?
Fritz, jag tittar på varandra så här. Ja, på något sätt vis tycker jag att jag är världens sämsta stoiker, men också en bra stoiker, både och. Jag har lyckats ganska bra, nu när jag förberedde mig för det här programmet, så tänkte jag att jag har faktiskt lyckats ganska bra, för att jag började nog när jag var kring kanske 30 och tänka på, då fick jag mitt tredje barn, att vad vill jag vara för sorts person? Vad vill jag att mina barn ska liksom se mig som och så vidare? Och då började, då hittade jag till de buddhistiska teknikerna som är i vissa avseenden lite lika de stoiska. Och då började jag öva vissa saker. Och det har faktiskt varit framgångsrikt. Jag gnäller inte över småsaker överhuvudtaget längre, skulle man kunna säga, meningslösa saker. Jag blir också så här glad om jag ser en annan människa som är framgångsrik eller begåvad, så gör det mig glad, för jag tänker att men det är bra för världen att det är så. Så jag har kunnat bli av med missunnsamhet och småaktigt gnäll och så vidare. Men så finns det andra saker som jag är totalt misslyckad stoiker när det gäller.
Jag tycker att det är intressant här just att Jenny-Maria just pekar på den här startpunkten för etisk reflektion som de här, den här typen av teorier, stoicismen kanske framför allt är på något sätt beroende av. Man börjar i den här i grunden sokratiska frågan, hur börjar jag leva? Och när man gör det så krävs det att man på något sätt tar ett steg tillbaka från sina pågående projekt och börjar istället att fundera över hur de här projekten egentligen hänger samman.
Mm.
Och då börjar man inse att ju fler man har, desto större chans är det att det kommer en potentiell konflikt någonstans. Man inser någonstans där i, jag vet inte, 13-14 års åldern att det går faktiskt inte både att bli astronaut och hockeyproffs.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Stoicismen och det goda livet. Vid mikrofonerna har vi Jenny-Maria Nilsson och Fritz Gåvertsson, en kulturjournalist och en filosof. Vi hör också Massimo Piliucci med filosofiprofessor i New York. Du smet undan där lite grann, Fritz, när jag frågade dig om du lever efter de här reglerna. Du började beskriva dem utifrån istället.
Ja, det är sant. Alltså, man hade ju gärna velat och sådär, att man hade den typen av inre själsstyrka, men jag tror inte riktigt att jag är kapabel till det. Mm. Åtminstone inte i nuläget.
Mm.
Men det är också en poäng med just den här typen av träningsregimer som faktiskt läggs fram, att det här tar tid.
Mm.
Den amerikanska filosofen Massimo Piliucci, som vi hörde för en stund sedan, han använder en klassisk stoisk metafor för att beskriva den här livsattityden som ofta rekommenderas. Tänk dig att du är en hund fastbunden i en kärra, en stor vagn. Du har ett långt koppel så du kan röra dig ganska fritt och nosa och pinka och göra hundiga saker. Du kan ha det ganska bra. Men så plötsligt en dag så far den där vagnen iväg. Och ditt långa koppel dras med. Då kan du välja på två saker. Du kan hänga med kärran och nosa runt och kolla vad som händer här borta och försöka göra det bästa av situationen. Eller så kan du spjärna emot och försöka säga, men här är jag, här vill jag vara. Följden av det blir antagligen att du kommer släpas på rygg av den här kärran och åsamka dig själv en massa lidande. Piliucci utvecklar tanken så här.
The metaphor there is, of course, that something like that happens in life for us. We do have some room for choices, and we do have some, you know, leeway on how to act in the world, but only up to a point. There are certain things that are inevitable, beginning with the obvious one. Death is inevitable, for instance. So if you spend your entire life trying to avoid death, well, good luck to you. That's like drag the dog that drags himself on the ground. But there are a number of other things that are inevitable, right? Aging is inevitable. Pain is inevitable because life is complex and at some point you will experience both physical pain and emotional pain.
Den här metaforen med hunden och kärran handlar ju om att vi har ett visst rörelseutrymme, men vissa saker är oundvikliga. Döden till exempel. Den som sprattlar och envisas med att försöka slippa döden kommer att bli lika olycklig som hunden som släpas efter kärran i den där berättelsen. Åldrande är en annan sak som vi inte kan rå över, liksom smärta. Någon gång i livet kommer vi att drabbas av både fysisk och känslomässig smärta, och det måste vi vara beredda på, menar Massimo Piliucci.
But there are a number of other things that are inevitable, right? Aging is inevitable. Pain is inevitable because life is complex and at some point you will experience both physical pain and emotional pain.
Det där låter väl bra, men hur förhåller sig en stoiker till hot som globala klimatförändringar eller politiska ledare som styr världen mot kaos och krig. Ska man då bara luta sig tillbaka och säga att nej, det där ligger utanför min kontroll? Should I just lay back and say, now, that's beyond my control?
Yeah. No, that's an excellent question. And again, the notion that Stoics just, you know, don't worry about the big things is actually a misconception.
Nej, det är en felaktig tolkning att hävda att stoikerna bara bryr sig om det som ligger dem själv närmast. Tvärtom är dygder som mod, rättvisa och måttfullhet helt centrala för stoikerna, menar Massimo Pilucci. Courage, justice and temperance. I Pilucci's fall så innebär det att han deltar i demonstrationer mot den sittande presidenten. Han skriver artiklar om saken och försöker påverka. Samtidigt är han medveten om att hans möjligheter är begränsade och han deppar inte ihop av att se galenskapen frodas i Vita huset.
Courage is the courage to stand up to do the right thing. It's not about bravery in battle, it's not about rushing toward you know, danger. It's about standing up and doing the right thing. Justice is what tells you, the virtue that tells you what that right thing actually is. And typically it means treating other people fairly, but also being concerned with global issues. The Stoics were among the very first philosophers who were in fact openly and explicitly cosmopolitan. They thought that the major concern in life should be improving the human, what they call the human cosmopolis, the big city that houses all of human beings. That means, obviously, in reference to your example, for instance, it does mean being concerned with climate change, and it does mean being concerned with bad politicians who are making our society worse than it is. Then the fourth virtue is temperance, and that's the notion of doing things in right measure, neither overreacting to things nor underreacting.
Stoikerna var de första kosmopoliterna, och att engagera sig i miljöarbete eller mot presidenter som man ogillade är absolut någonting som en stoiker kan ägna sig åt idag, säger Massimo Pilucci, och tar till sist dygden måttfullhet som exempel, vare sig över- eller underreagera på saker och ting. I filosofiska rummet har vi Jenny Maria Nilsson och Fritz Govertsson här. Vad tänker ni om den här vagnmetaforen? Jag är en hund som sitter fast i den här vagnen och jag har två alternativ. Fritz?
Ja, det, naturligtvis är det väl ett bra råd att man inte ska låta sig stångas i blod mot saker man inte kan göra någonting åt. Naturligtvis är det det, men precis som vi har varit inne på här så är det faktiskt någonting som är oerhört svårt att faktiskt jobba sig fram till den typen av attityd. Och detsamma gäller väl, och det här tycker jag är särskilt intressant, just den här kosmopolitiska draget hos stoicismen. Nämligen att de inte på samma sätt som man kanske gör idag tänker sig att det här omsorgen om alla är på något sätt självklar för en, utan att det här är snarare också resultatet av en psykologisk process där man undan för undan drar in mer och mer människor i sin närhet för att till slut få en genuin omsorg om hela världen. Jag tycker att det är insiktsfullt.
Och det där att vem av stoikerna var det som sa det där att man ska kalla människor för far och mor som inte har det förhållandet till en, så att man ska betrakta dem som sin familj. Det var någon av stoikerna som sa det.
Processen som sådan brukar kallas oikeosis, det vill säga hemmagörande, vilket jag antar vi skulle kunna säga då motsatsen till alienation.
Ja.
Och jag tror att det är idén från början kommer från Chrysippus. Så det är alltså den tredje skolarken av den grekiska.
Att tänka sig att främmande personer skulle kunna vara ens egen mor eller far, så att säga.
Jag tänker för dem på det viset.
Just det, att vara del av ens eget hem. Ja. Och det är just för att hemmet är ju på något sätt den självklara ekonomiska enheten i.
Men mod är ju den viktigaste av dygderna, sa i alla fall Toni Morrison, minns jag nu. Mm. För att utan den så kan man inte utöva någon av de andra.
Och då är det inte mod som att gå ut på slagfältet eller vara kaxig, utan det är mod att...
Mod i, med tanke på ens egen integritet då. Men samtidigt då så finns det ju väldigt mycket problem med dygdetiken också i det här avseendet, för att om man tänker ett ord som lojalitet, som jag själv skattar väldigt högt, att vara en lojal människa, det tror jag många andra också gör. Men då har ju stoikerna dels det här att om du är lojal, du kan ju vara lojal till jättedåliga saker. ja, men nazisterna var ju en oerhört lojal rörelse och lojal mot ledarna. Men då är det ju då meningen att man ska ha det här övergripande målet istället för de målen som rör ens egen framgång och så vidare. Istället. Men där är det ju väldigt enkelt att bli missledd på olika vis utifrån de dygderna.
Jag vill komma tillbaka till det här med engagemanget. Jag frågade Pelucci om man kan engagera sig i stora globala frågor om man är stoiker. Han menar ju att man kan det. Men det finns ju inom stoicismen ett begrepp som heter ungefär apatia. Som skulle kunna, alltså det är ju föregångaren till apati. Det är väl inte riktigt apati som de tänker sig. Men det finns också inom hos epikureerna, som en samtida skola, ataraxia, va? Alltså en slags sinnesro, laid back. Tänker du om det, Fritz? Va? Alltså, kan man vara engagerad och stoisk samtidigt?
Ja, jag tror nog att det går. Däremot är det svårare, tror jag, för epikureen i sammanhanget att gå in och ha det här sociala engagemanget. Epikuros strategi var ju någonstans för att säkerställa den här kontrollen över livet, var ju snarare att minimera behoven, att göra dem så enkla som möjligt och dra sig undan, vilket leder till någon sorts lite hippieaktig tillvaro i en trädgård i Aten.
Men det är den här inåtvändheten
just
som,
precis,
ja, som inte stoikerna har på samma vis.
Nej. Absolut. Ja. Där kontrollen hos stoikerna istället skapas ju av att man just internaliserar idén om dygden och gör externa nyttigheter, för att använda en teknisk term från Aristoteles, ganska irrelevanta, just för att dygden är det enda som behövs egentligen för att uppnå lyckan.
Mm. Är detta egentligen en läggningsfråga, huruvida man är en stoiker, eller är det någonting man kan lära sig, tillägna sig?
Mm. Ja, jag tänkte bara säga angående det här också att likgiltighet och apati som vi använder ordet då, det är ju det som ofta förstör människors egna liv. Om det finns någonting så, jag tror säkert att ni har kommit till den punkten när man har sett på en människa att om du inte handlar nu så kommer det uppstå väldigt många problem. Att vi är dåliga på att handla. Och jag vet inte om det är en läggningsfråga, det är det väl delvis. Men likgiltighet förstör människors liv. Men jag tycker också att det finns nu en våg av, plötsligt kommer de här idéerna igen, att människan är genetik, att människan är som hon är, att människan...
Biologism.
Ja, och det känns som att de är haussade just nu, och det är inte riktigt min erfarenhet. Jag upplever människan och människans hjärna som ganska plastisk, och att vi kan öva upp väldigt mycket och att vi kan förändra oss även om det tar tid, och att vi måste vara tålmodiga.
Ja, absolut. Och att enbart beskriva det som en läggningsfråga tror jag är att förenkla en hel del. Inte minst för att om det nu vore en läggningsfråga så verkar det inte finnas så stor poäng med de här stora träningsprogrammen. Men vi har också vissa indikationer på att folk faktiskt testade på olika skolor i Aten av just den här anledningen, för att vissa saker kanske passar andra bättre och sådär. Mm. Nu vet jag inte om det faktiskt är så att någon faktiskt har fått rådet av en stoisk läromästare någon gång att nej, men jag tror faktiskt inte att detta är någonting för dig, utan testa Epikuros eller de akademiska skeptikerna istället. Det vet jag faktiskt inte, men man... Ja, kan ändå tänka sig att det här ändå skulle kunna hända med i vissa extremfall.
I boken How to be a Stoic så listar Massimo 12 olika övningar som Epictetus har plockat fram, till exempel att tala utan att döma andra människor och sådär. Och jag vet att du, Jenny, också har en liten lista som du har jobbat med ibland. Har du lust att bara berätta någonting, vad det är för övningar som du har kört?
Ja, när jag gick igenom en väldigt svår tid så skrev jag ut 8 olika stoiska råd som var förknippade med övningar då. Och så försökte jag tänka på en om dagen. Och då har ju det någon sorts effekt, att bara det att man tänker på någonting annat än sina egna problem ger ju en positiv effekt. Men jag upplevde dem som värdefulla. Nu ser jag, du har märkt upp här lite med gul eller röd penna. Men det här rådet som är Connect with the world around you, ett av Marcus Aurelius råd, nu sa jag det på engelska, att hela tiden tänka på sin egen litenhet och försöka tänka på att du är en del av hela det här världsflödet som jag då har haft en benägenhet att känna en läggning, att jag känner att jag upplever det som hjälpsamt om man kommer ut vid havet, man tittar på naturen, man tittar på människorna, man tittar på det här flödet. Att försöka på något vis hooka upp sig själv på det och öva sig på att göra det.
Någon slags respekt för helheten.
Ja, och då ger det en respekt och också gör mig själv mindre. För att det är ju nästan i alla problem man har så är det ens ego som smärtar. Det är när ens ego är sårat som det gör ont och att då förminska det.
Mm. Ja. Och Massimo citerar Epictetus och säger till exempel punkt 7: tala lite men tala väl. Alltså babbla inte så mycket utan försök fokusera på det som är viktigt återigen även i talet.
Ett råd nog så svårt att efterfölja. Men jag tycker att det är intressant också just hur det här vittnar om hur den stoiska kosmologin faktiskt i någon mening går i etikens tjänst. Anledningen till att stoikerna utvecklar ett stort kosmologiskt system där de tänker sig att Gud i någon mening finns förkroppsligad i naturen är just för att vi ska kunna komma till freds med den här idén och lita på världsalltet i någon mening. Och det här är ju någonting som återkommer senare inom historien. Vi har samma tanke hos Spinoza till exempel som många skulle vilja hävda faktiskt är en ren fortsättning på stoicismen. Och vi har samma vurmande för naturen hos de amerikanska transcendentalisterna med Emerson kanske som främsta företrädare där.
Och jag tycker att David Humes teori om fri vilja liknar väldigt mycket den här metaforen med hunden som är kopplad till en vagn. Att du har, han beskriver det som en flod, fåran, floden, att man har en viss rörelsefrihet inom den fåran man är som floden, men floden kan liksom inte bara plötsligt rinna åt ett helt annat håll, utan din rörelsefrihet finns, men den är begränsad och det enda du kan göra då är att försöka långsamt och tålmodigt kanske påverka hur du agerar.
Inom den aristoteliska filosofin så handlar det om att du måste ha någon form av tillgångar, rikedomar eller kunskaper för att kunna agera som en god människa. Är det däremellan som det finns en tydlig liksom konflikt eller motsättning mellan det aristoteliska och det stoiska?
Ja, om vi undantar kunskap från den listan som faktiskt är en intern resurs så att säga. Och den skulle ju stoikerna skatta oerhört högt. De säger ju faktiskt till och med att kunskap är en del av dygden. För att man ska kunna bli hantverksskicklig måste man inse de här grundläggande principerna. Man måste ha kunskap om de grundläggande principerna bakom. Så att kunskap absolut. Men övriga externa nyttigheter som sagt, alltså de här tillgångarna, de ska ju egentligen inte spela någon roll.
En annan punkt på din lista, Jenny, det står på engelska: man is disturbed not by things but the views he takes of them. Det är också Epictetus. Vad betyder det? Alltså man...
Som jag försökte göra när jag efterlevde den punkten, det var att öva min perception skulle man kunna säga. Att vilka saker som händer mig eller inträffar är värda att beakta och vilka är inte det. Och det är svårt.
Mm. Ja, och jag tror att återigen så är vi tillbaka i just den här kampen med egot någonstans. Att se saker för vad de verkligen är, det innebär att man måste på något sätt se förbi sig själv och just se andra människor och världen omkring oss.
Mm. Och vara medveten om att det är, liksom, det är hur jag reagerar på det som sker som är det avgörande, inte det som egentligen har skett där borta.
Eller? Ja, just det, och att de här reaktionerna som vi faktiskt kommer med också är, de kommer någonstans ifrån och detta något är någonting som går att arbeta vidare på och omstöpa, åtminstone
och då är själva idén också, för att då kan man ju misstänka eller befara att det skulle kunna leda till likgiltighet. Ja, men om du inte bryr dig om detta som sker så har du ju inget problem angående det, men det är, ja, likgiltighet är ett jättestort problem i världen och människor bör reagera när dåliga saker händer. Så hela idén är då att inte bli sämre på att reagera, att inte bli likgiltig eller apatisk, utan att förmå reagera, men att inte bli förkrossad över det, skulle man väl kunna säga.
Så för att koka ner det då, vad är det goda livet? Vad är ett gott liv för en stoiker?
Att leva i enlighet med naturen är väl den kändaste formuleringen av det här.
Och då är naturen inte skogen och havet, utan det är någonting annat?
Det är ett besjälat världskosmos, en rationell ordning.
Just det, för det finns något rationellt också, i naturen. Ja.
Och denna rationalitet återspeglas ju också i vår natur, hur vi är som människor. Man måste någonstans bygga på ens naturliga konstitution och försöka förbättra och komma till freds med den. Mm. Man ska inte kämpa emot alldeles för mycket.
Inte kämpa emot vagnen.
Just precis.
Och där är det också det som vi har missuppfattat i vår tid, och som all personlig utveckling och som stoikerna på något vis förstod. Det är ju att det viktiga är då när du odlar din karaktär i enlighet med hela det flödet som är världen och som hela tiden pågår. Det är ju på något vis då att se allt ditt mörker och dina dåliga sidor på något, och bli medvetna om dem och försöka hantera dem, som är skillnaden, skulle jag säga, mot många av de moderna och mer destruktiva lärorna där man ska odla sin karaktär, som handlar om framgång. Där handlar det ju, stoikerna vill ju ge upp sitt ego.
Det kan ju uppfattas som uppgivenhet.
Men det är det inte, utan då är det ju i själva verket motsatsen, att du kan navigera inifrån ett inre rum där du har god perception, där du vet vem du är, där du kan avgöra det, och där du då kan se hur vill jag verka på denna världen, och att du kan föreställa dig det istället för att bara reagera på hur världen behandlar dig.
Och det är att man också i någon mening gör upp med sitt eget ego, gör väl också att man kanske kan se den andra mycket tydligare och faktiskt få en ökad respekt och förståelse för andra människor.
Och du jobbar vidare på att bli en stoiker, Fritz?
Absolut.
Jag känner verkligen att jag drömmer att ge upp sitt ego, att jag är inte där heller ännu.
Processen fortgår. Tack så mycket. Så avslutar vi det här filosofiska rummet om stoicismen och det goda livet. Vi har hört Jenny Maria Nilsson, som är författare och kulturjournalist, och Fritz Govertsson, filosof vid Lunds universitet. Och så hade vi intervjuat Massimo Piliucci, filosofiprofessor vid City College of New York. How to be a Stoic heter hans bok. Vill du kommentera dagens samtal, utveckla det här med stoicismen, så kan du göra det på våra sociala medier eller med ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Det går också bra med ett vykort eller ett brev till Filosofiska rummet, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Och alla våra program finns att höra på appen Sveriges Radio Play. Producenten för Filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lunderqvist, och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.